20 maj 1998.
Ja, flera uppgifter som advokat Pelle Svensson har lämnat i palmutredningen ifrågasätts nu. Ett brev som Svensson presenterat där den så kallade bombmannen pekar ut Christer Pettersson som Palmes mördare kan vara förfalskat, hävdas det i journalisten Gunnar Wall i en debattartikel i Dagens Nyheter. Men Pelle Svensson går till hård motattack.
Jag tycker det är pinsamt. På de 12 punkter där han påstår saker och ting som ska ta heder här av mig så har han fel på 11.
Hävdar alltså advokat Pelle Svensson. Det brev det framförallt handlar om skrev bombmannen Lars Tingström till Pelle Svensson 1989. Brevet innehåller uppgifter om Christer Pettersson. Palmutredarna fick kännedom om brevet när Svensson nyligen gav ut en bok där brevet finns med i faksimil. Efter det har riksåklagaren kompletterat sin resningsansökan mot Christer Pettersson med det här brevet. Idag hävdar alltså journalisten Gunnar Wall att det finns flera oklarheter kring brevet. Lars Tingström hade i sina brev egenheten att han alltid gjorde ett mellanslag framför utropstecken och frågetecken. Men så är inte fallet i det nu aktuella brevet. Det här kommenterar Pelle Svensson på det här sättet.
Det kan jag för vilken journalist som helst öppna en av Tingströms akten och plocka ut en 5-6 brev och visa att han har helt fel. Att Tingström skriver hipp som happ. Ibland gör han mellanslag, ibland gör han inte.
Brevet är skrivet på en annan skrivmaskin än alla andra kända brev från Tingström, påpekar Wall i DN-artikeln. Idag medger Pelle Svensson att brevet i själva verket är skrivet på Svenssons egen reseskrivmaskin, men av Tingström vars egen maskin var beslagtagen när brevet skrevs. Slutligen väcker Tingströms handskrivna signatur Hälsningar Lars frågor. En signatur där orden är placerade i exakt samma förhållande till varandra finns i en kopia av ett annat papper som Tingström har skrivit. Men enligt Pelle Svensson är det samma papper i bägge fallen. Det stycke som nu avbildats i Svenssons bok var tidigare övermaskat med tanke på tystnadsplikten, säger Pelle Svensson idag. Gunnar Wall tycker inte att Pelle Svenssons förklaringar är övertygande.
Jag kan inte säga att jag vet att det här är en klar förfalskning. Jag säger bara att omständigheterna är sådana med tanke på att Svensson inte har gett den här bilden innan och med tanke på den centrala roll det här har i materialet och med tanke på Svenssons allmänna agerande i den här frågan att det är olyckligt att riksåklagaren har accepterat det här utan vidare.
I riksåklagarens begäran om en ny rättegång mot Christer Pettersson, den som högsta domstolen nu ska ta ställning till, så finns också ett förhör med Pelle Svensson, där han helt entydigt slår fast att hans klient, den så kallade bombmannen Lars Tingström, redan 1986, alltså 2 år innan Christer Pettersson greps, skulle ha berättat för honom att det var Pettersson som var mördaren. Men när Pelle Svensson i december 1988, strax efter att Pettersson hade gripits, talade med Ekot om just detta och om Tingströms eventuella inblandning, då sa han spontant att han var övertygad om att Tingström inte hade med saken att göra.
Men du hörde ju min kommentar på rapport. Jag säger att jag har ytterst svårt att kunna tänka mig att en person som har tagit den rättsliga striden och har både en skatteadvokat engagerad och en brottmålsadvokat engagerad. Han har fått upp det här i Strasbourg. Han har skrivit själv till HD. Han har skickat in lager till höger och vänster. Han har lyckats få resning i brevbordsmålet. Och tänka sig då att han med den andra handen skulle utföra ett blodigt hantverk och stämpla mot staten och företrädare för statsmakten, till exempel statsministern. Det har jag fruktansvärt svårt att tro på.
I december 1988 var det alltså för Pelle Svenssons del inte tal om att Tingström skulle ha legat bakom mordet. Men nu har han ändrat sig. I polisförhören säger han att han redan 2 år tidigare, 1986, fick veta att Christer Pettersson utförde mordet på Tingströms uppdrag.
Reportrar Jan Mosander och Anders Pontara.
21 maj 1998.
Advokaten Pelle Svensson erkänner att den så kallade bombmannen Lars Tingström aldrig skriver under det brev som pekar ut Christer Pettersson som Olof Palmes mördare. Namnteckningen har Pelle Svensson överfört från ett annat brev.
Det var igår kväll i tv-programmet Striptease som advokat Pelle Svensson erkände att underskriften på brevet inte är äkta. Underskriften har förts över från ett annat brev av Pelle Svenssons fru. När Pelle Svensson igår konfronterades med 2 olika brev med identisk underskrift förnekade han först att underskriften skulle vara förfalskad. Men senare ändrade han sig och erkände att det inte är bombmannen Lars Tingström som skrivit under brevet. Pelle Svensson medger också i tv-programmet att det inte är Lars Tingström som skrivit brevet. Det kan i själva verket vara Pelle Svensson som själv skrivit brevet, dikterat av Tingström. Brevet är en av de viktigaste nya bevis mot Christer Pettersson som åklagaren stöder sin resningsansökan på till Högsta domstolen.
Erik Ridderstolpe.
Den 28 maj 1998.
Det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. För en liten stund sedan meddelade Högsta domstolen att den inte beviljar resning.
Nej, som vi hört, de fyra nya vittnen och den bombmannens testamente som åberopats i resningsansökan räckte alltså inte för en resning. Det krävs extraordinära bevis för att en redan friad person återigen ska ställas inför rätta. Vi har redan kommenterat det här i Rapports morgonprogram tillsammans med bland annat Pelle Svensson som ju står för en hel del av de uppgifter som riksåklagaren har byggt sin resningsansökan på. Leif Silbersky har funnits med oss, advokat Tommy Lindström, rikskriminalförechef. Och till oss har nu också sällat oss sig Pertti Purtiainen som tillsammans med din bror har skrivit en av de många böcker som har skrivits om Palmeutredningen. Och Sten Andersson som satt i Olof Palmes regering vid tiden för mordet. Du hade hoppats på en resning. Hur reagerar du nu?
Nej, bara jag hoppas på att det här mordet äntligen ska bli uppklarat. Och jag tyckte att det som hade framkommit i form av nya vittnesmål och uppgifter var sådana att det hade varit bra om det hade blivit föremål för en offentlig rättegång. Det är bra också för Christer Pettersson om han nu är oskyldig. Jag tror att svenska folkets förtroende för dom, lagar och rättsväsende får en ny knäck genom det här.
Varför det?
Jag har sagt med all respekt för att de här domarna har handlat riktigt enligt lag. Det är ju några av våra mest erfarna och skickligaste domstolsjurister som har gjort prövningen. Så det är ingen attack på dem. Men jag tycker det är egendomligt i lagstiftningen att man inte tar hänsyn till vittnesmål därför att de är för gamla. Att man inte tar hänsyn till helheten utan bara till varje vittnesmål för sig som jag såg stod i något papper. Men säkert att...
Du reagerar som många svenska lekmän, vanliga medborgare naturligtvis gör, och med ett starkt hopp att det här mordet någon gång ska klaras upp. Men Leif Silbersky, ligger inte någonting i det? Kan man inte bedöma helheten? Var det så dåliga bevis att säga så att det inte skulle ha räckt till en resning i detta så speciella fall ändå?
Jag är ledsen att säga, Sten, att du har fel i ditt resonemang. Det är inte så Högsta domstolen har att resonera om det är gammal bevisning eller ny bevisning. Utan vad man har gjort här, man har följt lagen. Och lagen säger följande att om inte åklagaren utnyttjar den bevisning som finns tillgänglig inom ett år så är den preskriberad. Och det är det man har gjort.
Men det låter som mer formalia än möjlighet att klara upp mordet.
En gång, det här är inte formalia, det är lagen. Låt oss kritisera lagen. Men vi ska ju inte kritisera de personer som tillämpar lagen. Vad är det för rättssystem vi då är ute i? Ja. Här har Högsta domstolen, det är mitt förmenande, och jag tror de flesta jurister förmenande, följ den lagstiftning som finns. Och det ska vi vara tacksamma och glada för att vi har en Högsta domstolen som står emot yttre trycket i form av att du vill det, jag vill det, alla sittande här vill att det här statsministermordet ska klaras upp. Men inte till priset av att vi får ett rättsosäkrare samhälle. För det medverkar inte jag till. Och det är därför jag känner mig som jurist idag, som advokat, stolt och glad att vi har en Högsta domstolen som har stått emot yttre trycket. Mm.
Men Pelle Svensson, du har ju varit övertygad om att det här borde räcka till en ny rättegång. Men det är faktiskt ingen av de nya vittnena. Det är fortfarande bara Lisbeth Palme som har sett mördaren.
Ja, det finns ju ett antal vittnen som stöder henne som har sett en person liknande Christer Pettersson. Men det jag reagerar på här då i Högsta domstolens domskäl, om jag får kalla det för det. Det är ju inte bara då svarttaximannen vittnet av som avförs på grund av ettårsregeln, utan det är även då bombmannens testament och mina uppgifter och allt som gäller Christer Pettersson kontra Lars Tingström, det avfärdas också med stöd av ettårsregeln. Man har alltså inte uttalat som trovärdigheten, utan det är bara det att det är mer än ett år gammalt. Och då är det ju så här att jag 1988 hade ett hemligt möte med Anders Helin och Jörgen Armblad. Där jag berättade om bombmannen, vad som hade sagts strax efter mordet. De kopplingar som fanns, den vänskap som fanns, att det här var på uppdrag av honom. Men så har min tystnadsplikt förbjuder mig att röja detaljer. Först om 10 år får jag tala. Och då menar man att det här faller på grund av ettårsregeln. När jag inte fick tala fritt på grund av den här 10-årsgränsen som Tingström hade satt upp. Och jag lämnade mina slutliga uppgifter till Palmegruppen den 9 december 1996. Och den 6 december 1997 lämnade man in ansökan för att man ville inte att jag skulle falla under den här ettårsgränsen. Så har gjort i alla fall.
Läs då skälen i vad som hon säger.
Låt mig läsa upp av högsta domstolen.
Ja, jag har inte hunnit läst hela. Men...
sammantaget är det nya bevisning i denna del alltså, vad gäller Pelle Svensson. Inte sådan att det är sannolikt att dess förebringande i hovrätten hade ändrat en friande dom. Man har gjort en trovärdighetsbedömning av dina uppgifter. Man har tittat på det här och gjort det med en analys.
Så det handlar inte bara om att de kommer för sent?
Nej, Pelle Svensson. Innan vi diskuterar det här, låt oss diskutera det utifrån rätt förutsättningar. Du ska inte citera högsta domstolen, utan vi har det ju framför oss.
Det var
du är analyserad. Justitieråden har analyserat dina uppgifter. Har analyserat
ska vi skaffa oss lite mer kött på benen så vi vet vad vi diskuterar? Vi har Johan Romin med oss nere vid högsta domstolen. Johan, du har haft en halvtimme på att titta i papperna nu. Vad är det högsta domstolen framförallt stöder sig på?
Jo, det är ju det vittnet som kallas A i resningsansökan som man inte tycker uppnår till det så kallade ursäktsrekvisitet. Alltså man tycker att åklagaren borde ha förebringat den här bevisningen i de båda rättegångar som hölls redan 1989. Och om en liten stund här, jag befinner mig faktiskt i polishuset, och om en liten stund så kommer chefen för Palmegruppen Stig Edqvist och Rikskriminalens chef Lars Nylén hit och ska berätta vad som nu kommer att hända med Palmegruppen. Det är högst osäkert om vad Palmegruppen ska göra nu, om de ska fortsätta med insamlandet av bevisningen eller om de helt enkelt ska lägga ner. Det finns ju olika ståndpunkter i den frågan. När det gäller Tingströms testamente som du har talat rätt mycket om, så anser högsta domstolen att Tingströms testamente, så som den förebringats i resningsansökan, att den inte har något bevisvärde i sig. Man anser att Pelle Svenssons uppgifter, att det är andrahandsuppgifter, och man säger också att Lars Tingström ju är död och inte kan höras i det här, och man anser helt enkelt att det är andrahandsuppgifter.
Och allt detta sammantaget, det medför ju då förstås att på ett sätt så sätts det en punkt för Palmeutredningen då. Pertti Puhtiainen, 12 års utredande, så här slutar det.
Ja, först vill jag bara säga det här, att här pratas det om att högsta domstolen avvisar det här på grund av ettårsregeln. Vi vet ju inte vad de hade kommit fram till om de inte hade tillämpat ettårsregeln. Det är ju ingenting som säger att de hade beviljat en ny rättegång då. Och förmodligen har de inte gjort det, säger jag. Ja, 12 års utredande här... Det som är skandalartat här tycker jag är att de sista 10 åren så har man enbart princip att man kan säga kanske 90% eller 95% av resurserna, de vill inte avslöja själva polisen hur mycket av resurserna man har riktats på Christer Pettersson, och man har inte kommit någon vart egentligen. Man har fått några nya vittnen. Det är självklart man får några vittnen som säger ofördelaktiga saker om honom när det finns 50 miljoner kronor i potten. Och det är nästan konstigt att de inte har hittat fler. Det är alltid, kan man hitta på en historia och sen som är väldigt svår att punktera då, att bevisa att den är falsk. Alltså speciellt som polisen är inte speciellt intresserad av detta, vilket har exemplifierats av Pelle Svensson fall. Här lämnar han in ett falskt dokument och man bryr sig inte ens om att kontrollera.
Det går
inte i direktsändning att säga att det har lämnats in ett falskt dokument. Originalet finns hos riksåklagaren, det är äkta, det är inte manipulerat.
Jag kan bevisa att du har fört polisen bakom huset. Du har lämnat in ett dokument som du nu påstår var ett fribrev. Det har du lämnat in till polisen där du kallar detta för ett brev från Tingström med vidhäftat foto av han och Hutten. Inte ett ord om. Du har alltså fört polisen bakom ljuset.
Absolut inte.
Detta har ju högsta domstolen tagit ställning till. Men det som möjligen tillkom nu då, som Svea hovrätt ju inte hade med, det var ju det motiv som Pelle Svensson genom sitt fribrev har pekat på.
Pelle Svensson Det är Pelle Svenssons uppgifter. Vi pratar här om Tingströms testamente. Det finns inget testament av Tingström. Det är Pelle Svenssons uppgifter som annars uppgifter. Pelle Svensson har demonstrerat nu att han inte är trovärd. Han är inte trovärd för fem rum.
Nu har Högsta domstolen tagit hänsyn till detta och gjort en värde. Men låt oss föra diskussionen på det rätta planet. Vi sitter här och talar om ettårsregeln. Den har Högsta domstolen till. Men vad de har gjort, och det är intressant för Sten också. Man har faktiskt tittat på bevisningen slutgiltigt. Och så har man ju fällt ett omdöme om detta. På sidan 25 skriver man följande. Det kan alltså konstateras att den åberopade nya bevisningen i sina olika delar inte är sådan att något av bevisen sett för sig och mot bakgrund av hovrättens bevisbedömning sannolikt skulle ha lett till en fällande dom om beviset förebringas i rättegång. Man har alltså tittat...
Men jag får fråga det. Sett för sig, betyder det att man gör en bedömning av varje nytt så kallat bevis men inte till helheten?
Jo, det är ju så när det gäller ettårsregeln. Då måste man ju titta på varje bevis för sig. Va? Och det finns ju, alltså vi har ju Pelle Svenssons bevisning här genom det här så kallade Tingströmbrevet. Vi har de här nya vittnesmålen som har dykt upp vid olika tidpunkter. Och då tittar man alltså på när åklagaren hade detta tillgängligt. Och då börjar klockan att ticka. Och har det gått mer än ett år, då är det preskriberat. Det är det ena, ja. Det andra är för att svara på din fråga. Sen tittar man självklart på helheten. Men man kan ju bara titta på helheten i det som finns i bilden, va?
Får jag ställa en fråga till, till dig? Jag har stor respekt för dig. Om jag är glad, jag delar din glädje och respekt över att man följer lagen, det är bra. Det är klart att man har gjort. Men tycker du lagen är bra? Hade det inte varit bra om man hade fått en offentlig rättegång och fått redovisa? Och om nu Christer Pettersson är oskyldig så hade det blivit bekräftat vid en sån rättegång. Mm. Borde inte lagen ändras?
Jo, men åt andra hållet än vad du tycker. Jag tycker man nämligen inte ska ha resning till nackdel för den tilltalade. Jag ska tala om varför jag inte tycker detta. Vi tillhör EU-familjen nu. Du och jag vet att Sverige har underkastat sig att EU-rätten är överordnad den svenska lagstiftningen. I EU-rätten finns detta uppe. Frankrike går det inte att ha alltså då resning till den tilltalades nackdel. England har det inte, Italien har det inte och så vidare. Och då uppkommer frågan, varför ska man alltså som tilltalad, om jag har blivit friad av en hovrätt, behöva gå omkring och vara orolig i evinnerlig tid?
Ja, nu förstår jag inte ditt resonemang. Om de hittar pistolen då, kan knyta den till Christer Pettersson, ska den då inte kunna gå och få resa?
Har du missförstått hela situationen? Om en åklagare väcker åtal så ska han göra det därför han utgår från att han får en fällande dom. Misslyckas han med detta, då får samhället, för åklagaren är ju samhällets representant, då får samhället ta konsekvenserna utav detta. Nu väckte man åtal på basis av ett material som inte höll. Man borde ha väntat, man borde ligga lite i skallen.
Men du säger att resning är
korrekt. Fällande eller friande dom, det var ju ändå rätt nära en fällning. Måste beviskraven då vara lika höga vid en resning?
Det var inte nära en fällande dom. Vänta lite, jag fick en fråga, Pelle.
Jag fick en fråga.
Låt mig säga, för alla jurister som har bedömt detta frikänt, de tingsrättens domare frikände, var nämnden som fällde, samtliga jurister i HD plus nämndemän frikänt. När du säger att det var nära, ja, ur den synpunkten var det nära, att hade polis och åklagare skött sig, så står det nämligen mellan raderna i hovrättens dom, framförallt när det gäller behandlingen av Lisbeth Palme. Då kan man kanske spekulera i att vi idag hade haft en helt annan utgångspunkt. Men rättssystemet fungerar ju på det sättet. Schablar polis och åklagare som är samhällets representanter. Ja, då får man betala det pris som vi idag har fått betala för att ha rättssäkerhet.
Schabbel bygger mycket av det som står i hovrättens
dom. Det som är det otäcka som den efterföljande debatten, det är ju att schabblet har fortsatt.
Det blir så att Leif pratar hela tiden, men jag står definitivt inte på din sida. Vi är advokater båda två med många års erfarenhet av svåra brottmål. Den här ettårsregeln, jag håller med Sten Andersson, ettårsregeln är fullständigt bankrutt. Enligt mitt sätt att se. Därför att man måste söka sanningen i en sån här viktig sak. Det Leif hyllar, det är orubblighetsrekvisitet som gäller i USA. Att man inte kan rubba en friande dom. Kommer sanningen fram senare så måste man kunna få upp det. Och då har vi den möjligheten i lagstiftningen genom att vi har skrivit in det här. Och det uppfattar jag som att lagstiftaren förordar sanningsrekvisitet. Därför har vi möjligheter till resning till men för. Det har man inte i USA. Och den här ettårsregeln
regeln förstör hela Palmeutredningen och Palmesaken. Så, vi kommer aldrig att få veta sanningen.
Så ditt svar på Sten Anderssons fråga är att lagen är dålig?
Fel lagstiftning. En lagstiftning som lägger hinder i vägen för att få fram sanningen om ett statsministermord. En sån lagstiftning är bankrutt.
Ja, just att det är ett statsministermord, Tommy Svensson. Eller Tommy Svensson säger Tommy Lindström. Kanske skulle behövas en del coachning här, men... Ja. Alltså, borde man inte i det fallet att det just är ett statsministermord ha vägt in de faktorerna i detta och kanske sänkt beviskraven just för att det handlar om ett nationellt trauma?
Nej, men däremot så tycker jag ju då att den här klantigheten som man nu i HD talar om, att åklagare framförallt då, kanske också viss mån polisen har gjort sig skyldig till, det bör rendera till att man sa en riktig djup diskussion. Jag delar nu Stens uppfattning här om att det här är inte acceptabelt, att inte mordet får prövas slutligt. Va? Som människa tycker jag det. Och då kan man fråga sig, hur ska man gå tillväga för att få det här slutligt prövat? Låt säga att vi hittar vapnet. Låt säga att vapnet går att knyta till både mordet och Christer Pettersson. Vem står med skammen då i det här sammanhanget? Det är där situationen ligger idag. Mm. För det finns idag inga andra uppslag, tyvärr, som är bättre än det som man har jobbat med under de senaste åren. Det är ett faktum. Trots alla privatspanare, trots alla tänkare och tyckare, så har man inte fått fram någonting som är hårdvaluta som för mordet fram och mördaren, den tänkta mördaren, ner till Sveavägen.
Men hur mycket resurser har man satsat på?
Spelar ingen roll. Det finns inga sådana omständigheter. Palmegruppen har jobbat brett. Jag känner till de här pojkarna, Stig Edqvist och de andra. De jobbar bra. Det finns alltså ingenting annat. Jag har själv letat efter andra saker på konspirationsområdet. Inte bara Sydafrika utan även annat. Och inte hittat
det. Det har ju funnits andra teorier. Hans Holmer finns med oss på telefon nu. Och när du på din tid var spaningsledare så var det bland annat PKK-spåret som var aktuellt. Sen dess har ju egentligen Christer Pettersson varit huvudperson i 10 år. Hur reagerar du nu när det inte blir någon ny rättegång mot honom?
Och jag ska vara förmäten och säga att jag tycker att HD:s beslut är välgörande och i överensstämmelse med den lagstiftning vi ska ha kvar i Sverige. Jag tycker lagen är riktig och jag tycker HD har gjort en rent juridisk prövning, precis som jag räknade med att de skulle göra. Det som är fel är ju den här efterföljande debatten. Den har ju startat redan nu i rummet på Rapport. Man fortfarande pratar om att Christer Pettersson ska vi försöka binda vid det här. Mannen är frikänd. Han ska inte förföljas. Han skulle inte ha förföljts under de här 9 åren.
Men är du förvånad över att den debatten fortsätter?
Ja, det är jag faktiskt. Jag tycker att människor i ansvarig ställning på olika håll i landet skulle ha det kuraget att man respekterade vår lag och let mannen vara frikänd istället för att fortsätta och sprida en massa teorier och förhoppningar. Det är det som är fel.
Kan Palmegruppen fortsätta sitt arbete i så fall som har varit så ensidigt inriktade på att det är Christer Pettersson som är mördaren?
Det kan inte jag bli.
Hans Holmér pekar kanske på någonting här, så blir inte Christer Pettersson dömd oavsett om det nu blir en fortsatt rättegång eller inte.
Men det är ju lite grann av det här taktiska spelet som jag har haft upp och som jag tror Sten har varit inne på också. Att en förnyad rättegång hade kunnat klara ut de här frågorna. Men jag tycker vi ska vara överens om en sak, att HD har gjort en riktig bedömning här. Den är formell, den är juridiskt riktig och det delar jag Hasses uppfattning. Men schablet som ligger bakom att vi får det här beslutet, det kan vi inte låta gå därhän. Vi hade konfrontationspromemorian där Lisbeth Palme då pekar ut en gärningsman. Den godkänner man inte. Godkänner inte förra gången, godkänner inte nu heller. Man har de här nya bevisningar som framförs och man anser att detta är ett schabbel, att man inte kan använda den bevisningen vid bedömningen. Och det tycker jag inte är acceptabelt.
Får jag komma in med en kommentar?
Varsågod Hans Holmér.
Det här att Högsta domstolen avvisar eller underkänner vittnet A därför att uppgiften är för gammal och uppgiften är preskriberad. Det är ju inte på något sätt förvånande att HD gör så. Det är elementärt. Jag tyckte när jag hörde RÅs resningsansökan första gången att den var otroligt tunn.
Så du hade räknat med att utgången skulle bli just precis den här?
Nej, jag trodde faktiskt att HD skulle avvisa ansökan, vilket de skulle ha kunnat gjort, men det gjorde man inte. Men...
Ja, varför gjorde man inte det egentligen, om det var så tunt material?
Här är ju många juridiska frågor som ska prövas, och det har man ju redovisat i det här 27-sidiga beslutet. Vad som är intressant, jag talar ju om Europakonventionerna. Faktum är, när jag sitter och läser nu här, så har ju Högsta domstolen också åberopat 6:e kapitlet, alltså Europakonventionen, lagen om de mänskliga rättigheterna, för att avvisa det här. Man har helt enkelt alltså jämfört alltså europeisk lagstiftning, som jag var inne på, som är överordnad, den är överordnad med svensk lagstiftning, och har sagt att både europeisk lagstiftning och svensk lagstiftning gör att man inte kan bevilja resning. Så det är alltså, jag kan försäkra att vi sitter och talar om svensk lagstiftning rätt eller fel. Vi ska ju också diskutera då europeisk lagstiftning rätt eller fel. Nu har man ju funnit att enligt de rättsregler som finns, säkerhetsregler som finns, så ska den här resningsansökan avvisas. Och från min synpunkt är det skönt att återigen har Högsta domstolen fastslagit, senast för 10 dagar sedan gjorde man det ju i mitt resningsärende, att de europeiska bestämmelserna är överordnade och ska tillämpas.
Mm. Och nu, vi ska alldeles strax bege oss ner till den presskonferens som Palmegruppen och Rikskriminalen ska hålla. Pertti Puttiainen, du har viftat en liten stund.
Jo, jag tänkte knyta an till det Tommy Lindström sa om den här Lisbeth Palmes utpekande innan hon fick se den här konfrontationsvideon, då, att det inte sköttes, det schablades det. Tommy Lindström prata mer som att domstolarna ungefär skablarna, om jag förstår rätt.
Nej, jag menar åklagarna som gjorde
konfrontationen. Ja, och det, jag tycker det är bra att Tommy tar upp det där, för att det har varit en så liten diskussion omkring detta. Att hur kan Axel Morath som åklagare då, Sove Ribedal som fortfarande åklagare och Jörgen Anblad som åklagare då, hur kan de genomföra en konfrontation på det sätt som de gör? Det här gäller ett statsministermord. De ser inte till att den misstänkte får sina rättigheter tillgodosedda här, att man har fått en försvarsuppgott närvarande. Man bandar inte det här på något vis. Man vet inte någonting om hur, vad som har sagts mellan åklagare och Lisbeth Palme i det här fallet. Och dessutom, allra värst av allt, man har gett henne förhandsinformation om den misstänkte.
Mm. Polisen är inte ens närvarande. Polismän som är erfarna hur man gör konfrontationer är inte ens närvarande.
Mm. Hans Holmér, då var det du som var ansvarig.
Nej. Nej. Nu får du ursäkta mig, men det var jag
inte. Det var det inte. Nej. Det är jag som ska ursäkta mig. Men du pekar på en hel del av det schabbel som finns också i hovrättens motivering idag. Johan Romin, nu står du med den där nere i polishuset där det alldeles strax ska bli presskonferens. Palmegruppen och Rikskriminalen ska hålla i den.
Ja, just det. Vi står här och väntar på Lars Nylén, Rikskriminalens chef, och Stig Edqvist som är chef för Palmegruppen. Och vad de har att berätta, det får vi reda på om en liten stund. Kvart i är tiden satt för presskonferensen.
Mm, då återkommer vi om 5 minuter ner till er.
Får jag innan vi avslutar den här rundan ändå säga det, att med all respekt för lagar i Sverige och EU, om de lagarna säger det Leif har varit inne, som Leif skulle vilja ha dem, att resning är omöjlig även om man skulle kunna bevisa sanningen vid en ny rättegång, då tycker jag lagarna ska ändras. För det är klart att hela svenska folket önskar få fram sanningen. Vad är det som hände? Vem var det som mördade? Och då ska man ha en lagstiftning som lägger hinder i vägen. Då, om man får fram... Jag knyter inte detta till Kristus.
Har du missförstått
mig?
Jag är ledsen. Det här är primärjuridik. När vi är i domstolsarbetet, då söker vi faktiskt inte sanningen. Och så ska det vara. Vi söker bara med åklagarna och lyckas bevisa att vederbörande skydd. Det får vi lära oss.
Sanningen är en underordning.
Det kan man säga.
Men inte för mig.
Ja, det är det som är så svårt i primärjuridik. Det lär vi oss nämligen. Det har både Tommy och Pelle och jag fått lära oss när vi läste den propedeutiska kursen. Att allting går ut på den juridiska sanningen. Det är när åklagaren kan styrka.
Den
har du också läst. Men då förstår jag inte att du...
Det finns en juridisk sanning och en verklig sanning. Då vill inte jag jobba som advokat längre.
Ja,
du säger
oss. Du får
skilja bort
men
mig.
Men det tillhör inte min skola. Lagens namn är en sak, i sanningens tjänst är en annan sak.
Ja, men man söker väl sanningen.
Men Tommy Lindström, du såg väl alldeles nyss så här.
Jag gillar sanningen.
Ja, men alltså som jurist kan jag förstå att man säger så här. Men som människa tänker jag så här. Jag tänker jurister och människor helt olika saker.
Ja. Jo. Det gör det. När jag tar med juristkappa kan jag tänka en sak, och när jag som jurist tänker en, att jag liksom anser att bevisningen inte håller i ett mål. Det behöver ju inte betyda att vederbörande är oskyldig. Jag vet med mig att idag och massor av människor är oskyldig förklarade, som egentligen borde vara skyldiga. Det vet varenda åklagare, det vet varenda domare, det vet varenda advokat. Men därför vi har ett nätverk som säger att hellre låter vi 10 skyldiga gå fria än att en skyldig ska
gå. Men tror du inte Sten Andersson gör sig till tolk för ett helt svenskt folk som säger sanningen ska fram?
Ja, jag tror det.
Till varje pris.
Därför är det ett pedagogiskt problem det här. Sten har 100% rätt. Och jag ansluter mig att jag är nog rent medmänskligt. Men jag sitter i egenskap av juristen. Mm. Där vi har byggt upp ett rättssamhälle. Där du har själv varit med och stiftat lagar och förordningar. Mm. Som du vill att vi ska följa. Mm. Och lagar och förordningar är inte heltäckande. Kom du fram med ett bra förslag. Där vi alltid kan vara säkra på att en skyldig dömd. Så är jag den första som ska skriva under att en sån lag vill jag vara med om. Och
nej, tillämpa det innebär att det sker efter resning har du sagt. Du vill ju utesluta resning.
Nej, det är någonting annat. Det är någonting annat, Sten. För vad jag talar om. Det är när samhället har varit aktivt mot en person för att man anser att han är skyldig. Man får det prövat enligt de rättsregler som finns i tingsrätt, i hovrätt, högsta domstol. Då ska jag veta som medborgare, då har samhället gjort sitt mot mig. Då är jag en fri man. Vad vi talar om nu, Christer Pettersson är egentligen den enda man i det här landet som vi vet är oskyldig. Därför det är ju prövat att han är oskyldig. Du kan vara skyldig, jag kan vara skyldig, om vi ska gyckla lite kring det här. Men vi måste ju respektera det system vi har byggt upp. Vi sitter inte här för att kvälja våra lagar.
Nej, vi vet inte att han är oskyldig som du säger, det vet vi inte.
Juridiskt sett är han oskyldig, och det är hemskt att höra en advokat om du skulle säga någonting annat, Pelle. Juridiskt sett är Christer Pettersson oskyldig, du ska inte påstå någonting annat.
Jag ställer inte upp på det du säger, att den juridiska sanningen är en och den verkliga sanningen.
Det var inte det du sa, att det han inte var oskyldig.
Det viktigaste i en advokats etiska regler, det är att söka efter sanningen. Jag står absolut inte bakom Leifs uttalande. Det är strikt juridik hela tiden. Det måste finnas sund förnuft, vanligt förstånd också. Därför har vi nämndemän vid våra domstolar, och de ville fälla Christer Pettersson.
Det högsta domstolen har kommit fram till idag, det är i alla fall alltså att det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. Ingen resningsansökan avslogs. Johan Romin, nu är det naturligtvis frågan om hur fortsättningen blir. Palmegruppen ska alldeles nyss hålla sin, eller strax hålla sin presskonferens, och du finns i polishuset.
Ja, det gör jag. Vi står här och väntar alltså på Lars Nylén, chef för Rikskriminalen, och Stig Edqvist, chef för Palmegruppen, som ska berätta hur de ser på det faktum att Högsta domstolen har avslagit resningsansökan. Ska vi se, det händer en hel del bland de samlade fotograferna här. Se om...
Länge, Johan, ber dig dra en liten sammanfattning av vad Högsta domstolen har sagt den här morgonen. Du står med pappersbunten i din hand.
Ja, det gör jag. Och det är så att det fanns 4 nya viktiga vittnen som fanns med i resningsansökan. Vittnet A, som var en svart taxiåkare, som sa att han hade sett Christer Pettersson på flera ställen kring mordplatsen. Här ser vi att nu kommer nu Lars Nylén och Stig Edqvist in. Och vi får väl i och med det lämna över ordet till dem, så får de berätta mer om vad som ska hända med Palmeutredningen och med Palmegruppen nu när resningsansökan alltså är avslagen.
Jaha, välkomna hit. Vi har förklarat att vi är beredda att svara på medias frågor, och för vårt vidkommande handlar om att svara på frågor som rör Rikskriminalpolisens och Palmegruppens ansvarsområde. Det är ju helt klart att utredning av mordet på statsminister Olof Palme med Högsta domstolens beslut i resningsfrågan idag har gått in i en ny fas. Droppen som möjligen skulle ha fått bägaren att rinna över var inte tillräckligt stor. Och det är klart att vi inom polisen tar emot det här beslutet med blandade känslor. Samtidigt så är vi nöjda med att Högsta domstolen nu har fattat ett beslut och gjort sitt. Och det beslutet ska givetvis respekteras. Vi vet ju också att det naturligtvis hade varit allra bäst för Sverige om gärningsmannen hade kunnat gripas på bar gärning mordnatten på mordplatsen. Och att vi hade haft ett klart besked om motiven. Det hade varit bra för hela Sverige. Det hade varit bra för allmänheten. Det hade varit bra för alla som har ett ansvar i den här frågan. Men vi vet också att det var inte möjligt att göra det. Och nu har det gått många år. Och vår uppgift är att arbeta med utredningen. Och att försöka få fram material som möjligen fortfarande finns att få fram. Polisens brottsutredande arbete är en förberedelse inför rättegång. Och vi vet att det många gånger kan vara ett tungt arbete. Vi vet att mycket kan hända med det material som polisen får fram i sin utredning. Mycket kan hända på vägen fram till en dom. Och det är samma sak med en fråga om resning. Mycket kan hända med det material vi ser när det prövas i en domstol. Det innebär att vi är vana vid det inom polisen. Vi är vana vid att vår bedömning inte alltid håller, därför att nya omständigheter kommer till, de ses i en annan belysning utav domstolen. Det vet alla rutinerade utredare, och man är inställd på det och låter inte sina känslor vara det som styr. Från Rikskriminalpolisens sida var vi väldigt nöjda med riksåklagarens ansökan om resning. Vi vet naturligtvis att resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. Vi vet att det är ett rättsmedel som bara kan användas i undantagsfall. Vi vet att villkoren är särskilt stränga när det gäller resning till men för en tilltalad. Vi vet också att det är svårt att göra samlade bedömningar utav material som kommer in styckevis och inte är av omstörtande karaktär, utan där det handlar om att lägga samman kedjor av omständigheter och bevisning. Vi vet att det är svårt. Vi vet också att praxis och regler på det här området är inte speciellt utförliga. Det är naturligtvis så också att i många rättsordningar finns inte resningsinstitutet överhuvudtaget. Men vi har det i Sverige, och vi är glada åt att riksåklagaren ville pröva om det material som hade kommit in under den senaste tiden, under det senaste året, kunde hålla för en resning självständigt och i sammanhanget med tidigare material. Vi tycker att det ändå är skönt att vi inom polisen har befriats ifrån det yttersta ansvaret kring de här nya omständigheterna. Det har nu prövats av en domstol, av högsta domstolen. Även om det nu inte ledde till bifall i resningsfrågan. Vi har inte sparat på kraften för att föra fram materialet till domstolen. Vi har utnyttjat resningsinstitutet och fått det här beskedet idag. Jag tycker att det hade varit oansvarigt att bara låta det ligga kvar i våra gömmor. Jag vill ändå säga det, att samtidigt som mycket kraft naturligtvis har gått åt för arbetet med den nya bevisningen och med resningsansökan, så har Palmegruppen också sysslat med andra frågor. Hösten 96 så såg vi botten i tunnan, sa vi, och vi var beredda att försöka se på Palmeutredningen från nya invinklingar. Och där Stig Edqvist då, som chef för Palmegruppen, är en ny kraft som har möjlighet att jobba med att ta upp materialet och försöka borra från nya synvinklar. Och vi är lite grann tillbaka till positionen 96 nu. Men det har samtidigt kommit in nytt material sedan 96. Och vi ska naturligtvis jobba vidare med det. Det har ju också pekats på i Högsta domstolens beslut idag att det vid sidan av Christer Petterssons spåret också funnit annat material som vi naturligtvis ska jobba vidare med. Även om vi inte har målsättningen att hålla på med palmutredningen till preskription, att vi ser det som ett enda mål, så är det givetvis på det sättet att vi har uppgiften att utreda mordet på statsminister Olof Palme, och den utredningen måste naturligtvis fortgå till dess att brottet antingen preskriberas eller att vi har en tilltalad som fälls och domen vinner laga kraft. Jag tycker att det är glädjande att en sån här dag ändå kunna notera att tips hela tiden strömmar in till Palmeutredningen. Givetvis har tipsströmmen avtagit på senare tid. Den är inte lika intensiv nu som den var inledningsvis. Men det är ändå positivt att tips kommer in. Och även om Högsta domstolen tar upp just färskhetsproblematiken med vittnesbevisning, så är det naturligtvis på det sättet att vi även framgent kommer att ta emot tips, undersöka tips och informationer på ett noggrant sätt och se vad det kan ha för betydelse för oss framgent. Ja, med det så är Stig Edqvist och jag beredd att svara på de frågor som ni kan.
Är det ett svårt nederlag det här för Palmeutredningen och för Palmegruppen?
Vi ser det nog inte som ett nederlag på det sättet, utan som jag sa så är vi nöjda med att det material som har kommit in under senare tid har nu fått en domstolsprövning.
Men ni kan inte vara nöjda med det beslut som HD har kommit med här?
Nej, vi kommer naturligtvis nu att jobba vidare med allt det material vi har och se vad det kan betyda för oss. Men det är självklart att det här innebär alltså en ny fas i utredningen. Men det är domstolen som dömer, och det måste vi också respektera givetvis.
Vad händer med Palmeutredningen nu? Vad händer med Palmegruppen?
Palmegruppen kommer att jobba vidare med materialet. Vi kommer naturligtvis att titta på resursfrågor, vi kommer att titta på bemanningsfrågor. Precis på samma sätt som vi jobbar med personalplanering i andra ärenden. Men utredningen fortsätter och den kommer att få den resurs den behöver.
Men visst måste det ärligt talat vara närmast omöjligt att uppbåda någon slags motivation hos de som nu blir kvar?
Det tror jag inte att det är. Det är klart att...
Är du riktigt sanningsenlig?
Ja, jag tror att man är så luttrad som mordutredare att man förstår att sånt här kan inträffa. Det är självklart att det behövs omtändningar i gruppen, och det är vår uppgift att se till att så sker. Och sen är det naturligtvis väldigt beroende på vad finns det för material att jobba med. Men jag tror att just den luttrade utredaren har så att säga en ganska sund inställning till den här typen av utslag.
Nu har ni just fått reda att byggstenar så att säga i ett eventuellt nytt mål mot Pettersson inte går att använda. Sigge Cedergrens berättelse går inte att använda, motivbilden kan man inte använda längre, de vittnen som ni har tagit fram är inte, de räcker inte och de går inte att använda. Finns det överhuvudtaget någonting egentligen att bygga vidare på?
Det är självklart svårt. Det här är, det du tar upp är sådana omständigheter som vi har naturligtvis funderat över också. Vad går att göra? Vi vet att Resningsinstitutet är ett mycket extraordinärt institut. Men vi har ändå utnyttjat det. Medvetna om att det naturligtvis kan bli avslag på en resningsansökan. Men det innebär inte att vi för den skull så att säga, sätter oss ner och deppar, utan vi ska jobba vidare på det.
Ska man inte vara ärlig ändå och uppriktig mot svenska folket och andra och säga att nu är Palmeutredningen i praktiken slut. Det här går inte att driva längre.
Palmeutredningen är inte slut därför att mordet är inte uppklarat.
Men kan man säga att Petterssonspåret är slut?
Ja, där lämnar vi Lars Nylén och Stig Edqvist på presskonferensen direkt från polishuset alltså. Som det framgick här så de verkar rätt nöjda, mer nöjda än besvikna. Tommy Lindström, men kan Palmegruppen fortsätta sitt arbete när i stort sett alla byggstenar har rasat idag?
Den här förnöjsamheten har att göra med att man överlåter till HD att ta ansvar för vad effekterna blir av beslutet. Det framgår ganska klart. Polisen säger att de är nöjda att en domstol har prövat de uppgifter som polis och åklagare har plockat fram. Den andra frågan du har, svaret är väl säkerligen nej. Man kan inte fortsätta, i vart fall inte den omfattning som man har haft nu, resursmässigt och inriktningsmässigt. Och det innebär vad jag förstår då att man kommer att dra ner på resurserna och man kommer att titta över materialet och kanske jobba i en halvfartsbit. Det viktigaste tycker jag är att man skulle orientera sig mot att söka efter vapnet. Det är det enda som nu kan vara avgörande.
Mm. Där har du själv varit aktiv.
Ja, men jag tycker det är viktigt för det är teknisk bevisning. Och det kan ge oss, alltså om man hittar vapen så kan det ge oss en förklaring om hur mordet gick till. Och det kan eventuellt ge också en gärningsman.
Mm. Men Pertti Puhtiainen, alltså Palmegruppen har ju jobbat med i stort sett ett enda spår. Christer Pettersson är gärningsmannen i 10 års tid. Mm. Nu säger Högsta domstolen att han är en fri man.
Ja, uppenbarligen tänker ju inte Palmegruppen låta sig hindras av det, utan de kommer att fortsätta utreda dem på samma sätt som hittills.
Tycker du hitta att de kan fortsätta?
Ja, de får ju göra som de måste göra sina bedömningar, det är polisens sak. Men jag tycker, samtidigt är det ganska märkligt ändå att man satsar så enormt stora resurser. Man borde ju själva inse att det här är nog fel. Det är det vi sysslar med. Alltså att vi är fel ute, det är fel spår helt enkelt. Jag är själv helt övertygad om att Christer Pettersson är oskyldig. Av olika skäl som man kanske inte kan gå in på här då.
Nej, vi ska inte väcka ett nytt spår här idag. Men Leif Nylén sa ju här...
Nej, jag pratar inte om nya spår utan genom en noggrann granskning av Christer Petterssons spåret. Det är ju så att det jag var lite orolig för när det gäller högstdomstolens bedömning, det var ju det att de hade ju ett skevt material att ta ställning till. Det var riksåklagarens partinlaga som en, tyvärr måste jag säga, en svag försvarsadvokat. Det var svagt redan i rättegången i tingsrätten och hovrätten och fortfarande nu en svag insats från försvaret då, just med tanke på att de har så små resurser jämfört med polis och åklagare, inte har bemött på ett bra sätt. Det finns massor med andra fakta som man kunde ha bemött det här mycket, mycket bättre på. Jag hade önskat att Leif Sjöbergs hade varit Petterssons advokat istället.
Mm, det blev vi kan inte backa bandet. Men Pelle Svensson, mycket mer kan hända. Det gör det alltid polisutledningar, sa Lars Nylén.